Ingrid Capacity är med och bygger storskaliga batterier i inte mindre än 15 olika orter. Innan året är slut ska det vara över 200 megawatt under förvaltning. Batteribranschen, likt både den för vind och sol, populeras nu av både gamla och nya aktörer med olika strategier för tillväxt. Vi gästas av den erfarna strategichefen Niklas Becker som förklarar vad det är som ska göra Ingrid Capacity till ett riktigt stort energibolag i Europa. Det här är Energistrategipodden och jag heter Niklas Sigholm. Kul att ha dig med. Hej, Niklas Becker, strategichef på Ingrid Capacity. Varmt välkommen till Energistrategipodden.
Tack så mycket.
Ni är ju satta att lösa, antar jag, ett grundproblem på marknaden som går åt ett visst håll. Kan du beskriva, vad är det som håller på att hända och varför behövs ni?
Sverige går igenom, eller hela Europa och världen går igenom, en energitransition. Det kommer att innebära en stor ökad behov av el. Det tror jag liksom alla är överens om. Den ökade mängden av el kommer innebära att liksom de europeiska energisystemen och elsystemen primärt kommer behöva uppgraderas och byggas om i volymer som är liksom dubbla dagens storlek. Det är liksom investeringar på nivåer som är helt obeskrivliga i volym. Och där kommer vi in som en delmängd i den lösningen. Alltså vi tror att kapaciteten för framtiden kommer vara den stora utmaningen och se till så att man har kapacitet för alla timmar som man behöver den. Vi kommer att ha åtminstone ur ett europeiskt perspektiv kommer vi ha ett överskott av energi, men vi kommer inte ha kapacitet för alla timmar. Och då behöver man lösa det med olika saker. Där är Ingrid Capacity förhoppningsvis en av nycklarna.
Hur? Vad är det för lösningar som ni tillhandahåller?
Ja, men om vi tittar på våra liksom batteriprojekt som vi utvecklar i Norden då primärt, så där kan vi leverera egentligen tre olika tjänster, om man vill kategorisera det, varav den första är det som sker inom timmen, alltså det som är under SVKs ansvar rent operationellt. Där kan vi leverera stödtjänster i form av att vi kan aktivera system när det antingen händer fel i systemet eller liksom på lastsidan eller på produktionssidan, men också om, ja, den under den normala driften för att parera mindre frekvensavvikelser och hela vägen fram till. Det finns ju liksom primär, sekundär och tertiär reserv i den här typen av system, och vi kan väl teoretiskt leverera alla dem under timmen. Vi kan sälja el under perioder då elpriset är ganska högt, och sen så köper vi den elen under perioder då elpriset är lågt, alltså det som normalt sett kallas för arbitrage eller wholesale. Det kan vi också leverera, och det är någon form av utjämning av toppar och dalar, kan man säga. Och liksom rent förenklat så är det väl någon form av peak shaving på megaskala. Och i tredje fallet så kan det handla om att vi kan leverera kapacitet lokalt på platser där det behövs under vissa perioder kapacitet. Alltså, tittar man på lokalnäten i Sverige, typiskt är att 10% av infrastrukturen, av nätet, av kapaciteten används mindre än 1% av åren. Så ser det ungefär ut på liksom ganska många elnät, eller kanske 2% av åren, timmarna på året. Och då, det betyder att liksom vissa av de 10% kan vi leverera som kapacitet från ett batterisystem istället för ett elnät. Alltså att man behöver bygga mer elnät eller att man behöver ha ett större abonnemang mot det överliggande nätet.
Också en annan form av peak shaving. Så tre grundaffärer, om jag förstår det rätt, i arbitrage, även om det kanske inte är så stor del av affären just nu, så kanske det blir det i framtiden. Peak shaving, olika former av stödtjänster då för att upprätthålla exempelvis frekvens i nätet.
Precis, och sen liksom tittar man lite längre fram så kan man nog se behovet av vissa tekniska funktionaliteter, alltså hantera spänningsförändringar, hantera reaktiv effekt, den typen av system. Och det i Sverige är ju den här liksom marknaden fortfarande i lite av någon form av linda. I andra länder har man kommit lite längre och kunnat definiera och alltså kvantifiera behovet av den här typen av tjänster, vilket har också öppnat upp för marknadsformer på det sättet.
Om vi går till just Ingrid Capacitys projekt här i Sverige då, så var det ju en lista i Ny Teknik heter den, där de går igenom alla projekten, och ni är en väldigt stor del av alla de totala projekten. Hur mycket är det som ni har planerat nu i Sverige?
Vi har just nu 211 megawatt som vi bygger, där vi är ute på platserna och liksom börjar nu få första leveranserna av batterisystemen. Vi har redan haft leveranser av transportstationer och så vidare. Så det är liksom våran första, vad ska vi kalla det, för våra första batcher som vi bygger i Sverige idag. Sen så har vi även ungefär motsvarande volym som vi planerar att bygga under 2024. Och det är liksom den korta portföljstrategin, eller om man vill säga. Så vi ser framför oss att vi kommer att ha ungefär 400 plus megawatt ute i det svenska systemet inom en ganska kort framtid.
Vad är er erfarenhet av att vara en av de snabbaste projektutvecklarna i Sverige och få tillgång till de här sajterna? Hur har det varit att vara ute på den marknaden i Sverige och möta elnätsföretag och andra?
Ja, men det har varit en väldigt spännande period, för vi har gjort det ganska länge nu, känns som, och jag har även gjort det här liksom innan jag började på Ingrid Capacity. Så någonstans så kan man väl se att så här lärokurvan i det svenska energisystemet har ökat, eller liksom vi är ju i en lärande fas. Så att så här, i början så handlar det ganska mycket om att utbilda, vara ute och liksom prata med nätbolag och förklara vad är det vi vill göra, hur kommer det fungera. Allt från liksom simulera driftscenarion, kunna visa, liksom bygga trygghet i att så här, vi tror att det här är bra för ert energisystem, eller för ert elsystem, och vi tror att det är bra för det svenska elsystemet som stort. Och successivt så har väl kompetensnivån höjts, skulle jag säga. De större har väl genomgått sina utvecklingsprocesser för det här och börjat komma fram till mer konkreta metoder för hur man ska hantera batterilagring specifikt. Medan många av de mindre nätbolagen i Sverige har också kunnat bygga på sig den typen av kompetens. Sen har ju vår strategi från början bygger ju egentligen på att vi tror och vi trodde att man skulle kunna göra det här ganska effektivt med skala direkt. Och därför har vi har liksom varit runt i hela Sverige mer eller mindre. Jag tror jag pratar med varenda nätbolag.
Ja, det har man ju sett i tidningarna om inte annat.
Ja, men det har man kanske gjort.
Ja, det är ett stora projekt som också lanserades och sen som blev fördröjda på grund av saker som inte blev... Jag antar att det här är en del av inlärningskurvan också, eller?
Ja, men det är det. Och det är också en effekt av vilken liksom, strategi som vi använder oss av. Att vi tror ju på den här marknaden på sikt. Men vi tror också att vi just nu är inne i en ganska hög konjunktur, liksom, eller den delen av konjunkturcykeln för den här typen av projekt som är på toppen någonstans. Och då för oss har det handlat om att så här, hur bygger vi en portfölj? Om man backar tillbaka lite så kan man tänka att så här, vi tittade på den svenska marknaden när vi startade upp, och formellt sett tror jag bolaget bildades 8 mars 2022, eller om det var 7 mars. Och då tittade vi på det svenska energisystemet och liksom den typen av marknader det avreglerades redan 2018, men sen så tog det lite tid och liksom, men det var en position där det så här, nu kan man nog göra någonting i skala i Sverige. Och om man tittar på andra marknader som har genomgått den här typen av trend, vilket det är förhållandevis lika, sen så finns det specificiteter i alla energisystem såklart, men Storbritannien var väl där ungefär 2016-2017 när de första projekten, jag såg det första projektet där. Då satt man i en situation där man var inte helt säker på att de här batterisystemen ens kunde leverera den typen av tjänster som man efterfrågade. Men ganska snabbt så kom man till en punkt där man insåg att så här, jo, men det funkar ganska bra, det blir ganska effektivt och liksom leveranssäkerheten är hög och de här tekniska frågorna som man hade, det är inte ett så stort problem. Så när vi då vill göra det här i Sverige genom Ingrid Capacity så tänkte väl vi någonstans att så här, om vi stod 2017-2018 i Storbritannien och visste vart Storbritannien är idag, vilken strategi skulle vi ha valt för att agera på det och liksom för att realisera våra tankar kring vad man skulle kunna göra. Och det handlade ganska mycket om att så här, bygga med skala från början. Försöka hitta en sweet spot mellan vart det går snabbt men det fortfarande är väldigt, väldigt kostnadseffektivt. Leta efter de bästa nätpunkterna. Det handlar ganska mycket om elnät såklart, och liksom just vart man placerar sig i elnät är väldigt, väldigt viktigt för den här typen av projekt. Och sen också titta på liksom stora volymer, alltså försöka screena stora volymer av projekt för att hitta så här, vart är det bäst att bygga.
Jag frågar där, om du skulle kunna ge lyssnarna en inblick i de här tre nivåerna som finns på marknaden, batterimarknaden just då, man säger residential, det som är för hus, hem och villa. Det finns commercial and industrial som är för industrier som vill ha lite större batterier. Och så finns då BESS eller large scale batteries som är för nätapplikationer. Hur stor är så att säga skillnaden i kostnad mellan de här nivåerna på ett ungefär?
Ja, nu ska jag inte säga att jag har en liksom full inblick i residential-segmentet, men det finns en ganska betydande skaleffekt, det gör det, på priser. Sen så bygger vi skaleffekter på flera sätt. Vi bygger dels genom att vi har en sweet spot, liksom storleken på systemen, Men sen så gör vi också stora upphandlingar av batterisystem i volymer som gör att man kommer ner ganska mycket pris. Och det har varit en nyckelfaktor för att vi, om vi fortsätter på den, liksom vart vi är i konjunkturen och så. Så nu, om man vill vara sån, kan man nog tjäna pengar på att bygga batterisystem på vilket sätt man vill ungefär. Men ganska snart så är vi inne i en period där det kommer bli tuffare. Och då kommer de dåliga projekten ha det svårt. Och där vill vi vara en aktör som liksom från början har fokuserat på, vi vill ha de bästa projekten. Vi vill ha det mest kostnadseffektiva som finns. Så här, ganska tidigt, det är ju liksom inom form av utvecklingscykel, så tenderar man ju att fokusera på CAPEX och OPEX lite senare kanske. Men vi har ju börjat där på något sätt, för att vi trodde att säga, men det kommer vara en boom. Sen så har ju i ärlighetens namn den boomen blivit accentuerad av de höga elpriserna såklart. Men ganska snabbt går man in i en mer mättad marknad.
Precis, förra året så var det ju löjligt höga priser på de här marknaderna, inte minst på sommaren. Vilket gjorde att kalkylerna som spreds från den perioden var ju helt vansinniga.
Ja, nej men det är... Jag kan tycka att det är lite läskigt. Jag googlade faktiskt det här igår bara för att jag ville kolla lite. Och liksom om man tittar på de prognoserna som skickas ut till privatpersoner eller mindre aktörer, så bygger ju det vad jag tycker är, liksom, det är fantasisiffror.
Ja, precis. För vi börjar med marknadsdelen och så kan vi komma in på vad du tror om hur man konkurrerar bäst i det här. Så, vad är det som gör att det som har varit basen för batteri, ska säga, kalkylen, FCR-marknaden, frekvenshållningen, går igenom det här snabba skiftet från att vara högt prissatt till att om några år vara väldigt lågt prissatt?
Ja, men och först får man brasklapp att det skiljer sig lite på de här olika marknaderna och man agerar lite olika. Men i grund och botten så får man ju in ett tillgångsslag som har ganska låg kostnad för aktivering.
Jämfört med?
Ja, i Sverige är det vattenkraft primärt. Dessutom så blir det en struktur, nu när vi går över till marginalprissättning på marknaderna, så kommer det ju finnas en mängd aktörer som egentligen kommer bjuda noll tills dess att mättnadsgraden är uppnådd. Så successivt så kommer man ju sänka snittpriset med att liksom den aktiverade marginalprissättande aktören blir, ja, den skjuts till vänster i det här diagrammet som jag försöker måla upp här med händerna.
Det är fortfarande väldigt många som bygger, och man ser ju också då, precis som du säger, kalkylerna för många av de som har valt en annan strategi än er, som kanske gått in på villasegmentet först. Kanske inte haft som ni då den idén att speed to market gäller både lokalisering, projektering, byggande och sen förvaltning. Ni kör ju nästan lite som Örstedt-strategin här när det kommer till batterier, jämfört med de rena projektutvecklarna och de rena nu då aggregatorerna, om man säger, som handlar med assetterna. För hur hänger det ihop och varför blir det viktigt i den här strategin?
Nej, men det finns ju många delar av det, men jag tror en av de viktigaste sakerna är att vi vill ju bygga ett energibolag. Då vill vi ha tillgångar i vår balansräkning egentligen. Så här, strategin från början har varit att vi vill kunna vara delägare eller äga så mycket av de här projekten som vi utvecklar som möjligt. Sen i det ligger en väldigt styrka i att vara en, alltså develop to own, om man får använda någon form av svengelsk, liksom kontra en develop to flip. För att en typisk som develop to flip, som utvecklar projekt och sen säljer man av antingen projekträttigheterna eller vid commercial operation date, då kan det ju liksom i de dåliga fallen kan det ju handla mycket mer om att maximera liksom de finansiella modellerna och se till så att det ser bra ut, för att sen liksom risken tar någon annan. Och då, nu raljerar jag lite, men liksom då tenderar det ju kunna bli lite problem år 10 eller någonstans då, men du som utvecklaraktör har ju liksom släppt din risk.
Precis, ja, för det har ju fungerat väldigt bra om man tittar på vindkraftsbranschen för vissa av de här bolagen som verkligen har tagit en sån lätt balansräkningsstrategi. Man har kunnat göra ganska, man ska säga, ha en väldigt hög marginal på sin ganska lätta balansräkning.
Ja, men exakt, och det har väl vi från början, eller jag tror nog åtminstone om att det är lite svårare för den här typen av tillgångsslag. Alltså det kommer att gå ju i en sån här period som vi är i nu, där det är en väldigt liksom Klondike-känsla för att ja, folk kanske inte gör den ordentliga DDM på kalkylerna för att man tänker att det kommer nog lösa sig. Men vindkraftsaffären till exempel, om man tar den är ju liksom PPA-strukturen är ju väldigt bra för att säkra risk över tid. Och någonstans så liksom när en vindkraftspark eller någonting sånt kommer till en transaktion, så är den ju väldigt väl paketerad finansiellt. Vilket jag tror har varit en av liksom alltså framgångsfaktorerna för vindkraften i Sverige. Medan vi kommer ju med tillgångslag som är full merchant, liksom let's see vad som händer om ett halvår på prismarknaderna. Alltså om man ska vara liksom, det finns ju mycket mer komplexitet i den affären.
Just det, för det påverkar räntenivåer och sånt där. Har jag en investerare som kan se att jag har ett 25-årigt eller 15-årigt PPA-avtal på min vindkraftpark, så kan man då få ner räntenivåerna, medan du säger egentligen vi tror på de här prognoserna på en varierande marknad och vi ska ta lån mot det istället.
Ja, men alltså, och så har det också varit liksom om man går ut igen internationellt. Så att i början så är det mycket full merchant-projekt som kommer ut på marknaden, men successivt så hittar aktörer sätt att kontraktera där också. Vi har också jobbat ganska mycket med hur man skulle kunna hitta off-takers för våran tillgång, men någonstans idag så tror vi inte att det är liksom den rätta vägen framåt än så länge. Sen så kommer det behöver liksom sätta sig den typen av marknadsstrukturer i Sverige. Men det är ju ett sätt att liksom minska den totala kostnaden såklart, och sänka kapitalkostnaden.
Ja, för er strategi måste ju bygga på, om det nu är så att vi går mot en FCR-marknad som har liksom kanske legat upp mot 50-70 och vi är på väg ner mot 9, kanske lägre än 9 euro per megawatt. Då antar jag att det måste finnas något i er strategi som också då, precis som du är inne på nu, fyller det gapet.
Jo, men det gör det. Alltså liksom, det är väl fokuset från början har väl dels handlat om att så här, hur får man ner capex till nivå som gör att man ändå liksom kan ha en fin avkastning på lägre nivåer på stödtjänstmarknaden, samtidigt som man kan kombinera det med andra typer av tjänster. Och det är ju tillbaka till liksom, funktionen av ett batteri är ju att man kan ju leverera ganska mycket, och man kan faktiskt också leverera ganska mycket samtidigt.
Om vi kommer tillbaka till det där med value stacking som det heter, för den är ju intressant i sig, så är det onekligen så att det antar jag de förmågor ni måste ha om ni bygger den här typen av större capex, alltså kapitalintensiv verksamhet, för ni ska äga och förvalta batterierna, ni ska inte bara flippa dem och sälja dem, innebär att man ju behöver ha en finansiell förmåga också som är, antar jag, väl bättre än konkurrenternas. Stämmer det? Och vad är det? För jag tror för många i energibranschen det här med att ha finansiell förmåga kanske inte det man tänker på när det gäller att bygga batterier. Vill du säga något om det?
Det kan säga, eller liksom jag funderar ganska mycket på det personligen också, att det är väldigt intressant att liksom, Om jag backar tillbaka lite så här, så ni förstår min tanke, så handlar det väl om att så här, det är inte så mycket, energisystemets utmaningar handlar inte så mycket om ny teknik, utan det handlar ganska mycket om nya affärsmodeller. Alltså det handlar om att så här, kommersialisera på ett effektivt sätt nya typer av tjänster som genererar värde i systemet. Så på det viset så blir det ju mycket finansiell och kommersiell kompetens som behövs. Men samtidigt så, alltså Ingrid Capacity, vi är drygt 40 personer idag och vi är väl liksom en övervägande majoritet ingenjörer. Så i grunden är vi ju liksom ett ingenjörsbolag, samtidigt som vi tror ju kombinationen av så här, om man ska förstå, ur mitt perspektiv, om man ska förstå en marknad i ett energisystem, så behöver man tre liksom grundkompetenser. Och det ena är att man måste förstå fysiken. Alltså man måste vara väldigt duktig på att förstå hur ett elnät uppbyggt, hur är ett elnät uppbyggt just på den här platsen, vad är de lokala förutsättningarna, även liksom relationen effekt-energi och hur kan man liksom, vilka utmaningar innebär de här lasterna och lasttopparna på riktigt när man simulerar det, när man bygger modeller för att titta på det. Det är den ena aspekten. Den andra är så här, hur är regleringen uppbyggd? Det kan ju vara vilket land som helst, liksom. Men hur fungerar det reglerade systemet? För vi är inom, även fast inte vi liksom berörs av det direkt, så är vi inom en reglerad marknad. Och liksom, om man tittar på stödtjänsterna så är vår kund ett affärsverk, ett statligt affärsverk, och i många länder en myndighet. Då behöver man förstå liksom, vart är regleringen idag, vad får man göra, vad får man inte göra, vad kommer man få göra i framtiden, eller vad behöver man göra i framtiden? Och det tredje är liksom marknaden och energimarknaden som sådan, det har väl du god insikt i liksom, men den är ju komplicerad och det finns många lager av den och det är väldigt mycket att förstå. Men kan man kombinera de här tre, då tror jag att man förstår de flesta, alltså kan man ha den kunskapen så förstår man ett energisystem ganska bra. Och därigenom tror jag att så här, energibolagen ibland kan slarva lite med det som är marknad eller finansiellt, kommersiellt, och det har väl vi försökt fokusera på så mycket vi har kunnat. Liksom.
Jag repeterar här lite grann också, både för min egen skull och kanske för lyssnarnas. Den ena delen handlar om att förstå batterifysiken, hur du kan använda batteriet och vad det är som påverkar slitage, antar jag. Och även nätet i sig. Så det är en tekniskt komplicerad fråga. Det andra är att förstå de lokala förutsättningarna, givet att ni är på reglerade marknader. Och det tredje är att förstå vart själva marknaden är på väg och hur du kan dra nytta av marknaders fullständighet eller ofullständighet och tillgång till information. Alla de här tre spåren, vi ser ju också att olika bolag lägger olika tonvikt vid de här, men det du säger är att ni måste ha alla de här tre förmågorna simultant.
Ja, men det har varit ambitionen absolut, och jag tror att vi har en hyfsat bra liksom kunskapsmassa på alla de tre aspekterna.
Men risken är ju när man tar ett sånt här brett grepp är ju också att man sänker sin egen hastighet. För om jag bara bygger ett projekt och sen flippar det, då kan jag ju flytta över mina resurser till nästa. Det blir ju alltid komparativa nackdelar av den strategin som man har. Vilket jag förmodar att ni måste balansera på något sätt.
Ja.
Eller är det bara skala, skala, skala in med massvis med folk? Om ni ska bli ett stort energibolag i Europa så är det ju en våldsam tillväxtresa ni måste se framför er.
Ja, men precis. Sen tror jag liksom på något sätt att i grund och botten behöver vi ha en sund affärsmodell och bygga det här lite sten för sten. Jag tror inte att man kan liksom gå in och hyperskala den här typen av verksamhet på det sättet.
Men vad är det för risker du ser då? För jag antar att den här blowouten i marknaden som vi ser framför oss då, om vi pratar om FCR-marknaden igen, vad kommer hända då?
Ja, men priserna kommer gå ner. Vi kommer ha en situation där det finns mycket projekt under utveckling eller som liksom under planering eller i värsta fall under sen fas som kommer kanske kommersiellt inte gå ihop, och då kommer investerarna, det som ofta sker är att det börjar med att liksom investerarkollektivet drar sig ur, och sen så kommer projekt börja antingen liksom att strukturer eller bolag eller SPV liksom strukturer börjar konsolideras, köpas upp. Vissa kanske, det kommer fortfarande finnas liksom stora mängder batterier i systemet som mer eller mindre kommer vara avbetalda. Så jag tror att liksom den här döda asset-risken är väl relativt låg. Men däremot så, det är klart att om man har byggt sin affärsmodell på, säg, FCR liksom siffror som är över 10 euro per megawattimme så blir det ju liksom, det finns ingen riktig logik i det över tid.
Det är lite lustigt, för det är inte den första branschen som jag har haft den här boom and bust-diskussionen med. Nu senast var det ju solbranschen. Men det du säger verkar vara så här, att lyssna här där ute. Är det så att ni har ett projekt där som inte kommer live 2024, så ska ni nog se om ert hus. För riskerna i den här marknaden ökar radikalt framåt.
Ja, men jag tror att man måste vara väldigt bekväm i sin modell ifall man har liksom den typen av tidsramar. Jag tror att man måste förstå, i alla fall, det är viktigt att förstå sin risk och vad man exponerar sig för. Det är så med alla investeringar.
Och det är inte bara så att du pratar egen sak här, att du vill hålla alla andra batteribyggare borta från marknaden så att ni kan äga helheten själva?
Nej, det tror jag inte, utan jag tror att det handlar om att säga ja. Och ska man liksom faktiskt vara lite seriös kring den frågan, så tycker jag att det handlar om att så här, jag tror att det finns ett läge nu i och med att, men dels att marknaden har utvecklats där den har gjort, och även liksom kostnadsbasen på batterier har utvecklats så pass dramatiskt som den har gjort de senaste åren, vilket gör att så här, man skulle kunna hantera många av de här stödtjänsterna som alla system behöver på ett väldigt kostnadseffektivt sätt. Och det är liksom på något sätt det är det som är min och Ingrid Capacities vision och mission, att så här, vi vill sänka kostnader för det svenska elsystemet, och det här är en del av det, och för att sänka kostnader för det svenska elsystemet så behöver man aktörer som gör det här kostnadseffektivt, liksom, kanske i skala men väldigt smart åtminstone. Och det tror jag är en viktig faktor, att så här, även fast det kan vara lockande att köpa in på höga prognoser och framtidssyner, så tror jag att om man liksom går på det för mycket, så riskerar man bara att få ut dyra system som skulle kunna varit väldigt mycket billigare.
Det här med skala så har du varit inne på, du nämnde det här nu igen, därför hugger jag på den. Just kostnadsutvecklingen kring batterier har ju varit någonting som har varit i ropet här de senaste 10 åren. För 1,5 år sedan så kom, tror jag det var, Nordic Clean Energy Scenario, som var Nordiska ministerrådet och Energiforsk, som kom ut med en prognos som sa att över de närmaste 10 åren så kommer vi se en nedgång med batterier, för batterikostnader, med ytterligare 80%. Och målet på något sätt har alltid varit $100 per kilowatt. Det har varit en sån här magisk gräns som även Elon Musk har varit ute och pratat om att han kommer att nå inom en närtid. Var är vi någonstans nu? Och vad är det som driver att kostnaderna kommer ner?
Vi är ju under där nu.
Jag läste till exempel att Cattle sa att de redan i år skulle ha batterier ner mot $60 per kilowatt. Är det en siffra som du känner igen, eller är den marknads...
Ja, men på cellnivå är det ju där ungefär marknaden är. Så är det. Och det är väl drivet av flera olika saker. Det finns en ganska kraftfull expansion av batterifabriker i Asien, i USA, i Europa. Konkurrensen ökar. Alltså, såklart, liksom på kort sikt så har väl liksom nedgången i elbilsförsäljningen också gjort att det finns många celler över, eller det är lite oversupply just nu. Men över tid så tror jag att det är där ditåt vi går.
Det är ju en helt sanslös nedgång.
Ja, det är det verkligen. Det får jag säga. Det trodde nog inte jag heller för 3 år sedan.
Så vad leder det till då? Blir ju min fråga. För det här måste ju innebära att även era kalkyler förändras i grunden. Era trösklar för att gå in på nya marknader måste sjunka, eller?
Ja, men exakt. Alltså, och det handlar ju om, så som vi ser på när vi analyserar marknader, så är det väl så här, vad är våran komparativa fördel kontra andra tillgångsslag? Och någonstans så liksom när prismassan går ner på vår, sen är vi, det ska sägas också så här, vi är ju teknikagnostiska i grunden. Vi tittar ju egentligen på alla typer av lagringslösningar. Vi tror att så här, vi vill äga flexibilitet i framtiden. Det är våran liksom långsiktiga affär.
Det kan vara en gruva, det kan vara ett batteri, det kan vara ett termisk motor med en ackumulator, det kan vara vad som helst alltså.
Ja, men egentligen så länge liksom vi känner att det här är en väldigt intressant möjlighet och vi får ihop kalkylen för det, så kommer vi gå på det. Men just nu är det batterier som är fokus, och jag menar, om vi tittar där så liksom ser vi att kostnadsmassan går ner så som den har gjort idag. Alltså, när man börjar kunna se möjligheter att göra rena arbitrageaffärer i Sverige, som är ett liksom, ja, några prisgruppsområden eller prisområden som har liksom den lägsta volatiliteten i Europa, då kan man, om man sätter det i kontext när vi tittar på andra länder, så förstår man att liksom det finns möjligheter, affärsmässiga möjligheter, när kostnadsmassan går ner så pass mycket.
Ja, för det gör den ju ändå för alla. Om man då kommer in på det här med hur man ska utveckla batteriaffären, så såg jag en rapport från analysfirman Kraken här nyligen som visade på i Storbritannien, det finns mer transparens i siffrorna mellan hur batterierna faktiskt presterar, att det kan skilja så mycket som 50% i lönsamhet beroende på vem det är som hanterar två exakt likadana batterier som står bredvid varandra i nätet. Det där är ju fascinerande, och det är nog ganska svårt för en köpare av den här typen av tjänster att se igenom. Stämmer det? Och varför är det så svårt att se?
Jo, men i Storbritannien stämmer det också. Jag har sett liksom inifrån att det skiljer väldigt mycket på hur bra olika assets presterar. Och det vad jag har sett är väl att det bygger på två olika faktorer. Det ena är att hur liksom, vilka grundförutsättningar projektet har från början. Alltså hur egentligen så här, förenklat, hur bra är projektet byggt? Men sen också så här, hur bra är man på att operera och optimera det? Den frågan är ju jätteviktig för oss också. Så här, när vi tittar på driften av våra tillgångar framåt, och det är ju lite del i att så här, vi vill vara en långsiktig ägare av våra projekt, för vi tror att liksom värdet, om man drar till parallellen till liksom vindbranschen som jag pratade om förut, liksom, där är ju lite så affären definierad när man väl har fått igång allting, eller så här, du vet ungefär hur mycket du kommer tjäna, och sen så kan du ligga olika procent mot marknaden, men det är nog hyfsat satt. Det roliga för oss någonstans börjar ju när vi är igång. Alltså det är då vi liksom budar in på de olika marknaderna, det är då vi sitter och optimerar det här, och det gör man ju liksom i praktiken liksom när man försöker beskriva det här, så då förenklar man ju det väldigt mycket, och liksom men i praktiken så handlar det om så här, varje timme, hur gör du det mest optimala valet, och den delen är ju jätteviktig, vårat bygge som bolag också, så här, hur ser vi till att vi är bäst på det här?
Ja, och marknadsmöjligheterna därför är bara ökar och ökar ju. Jag tänker på intraday auctions och hantering av bud mellan olika länder. Jag tänker på fler stödmarknader, du säger det själv, spänningsrelaterade stödmarknader på olika sätt. Och dessutom då, på bara några minuter ska det gå. Avropet ska ske väldigt fort. Det här är ju ingenting som en människa kan sitta och göra. Vad är det för förmågor du måste bygga för att klara av att genomlysa den här komplexiteten?
Det är ju ganska mycket algoritmstyrt. Sen så behöver man ju bygga de typerna av algoritmer liksom smart och vettigt, och även kanske ha mänsklig handpåläggning, och åtminstone under en förhållandevis lång tid framåt, det är jag övertygad om. Men sen handlar det ju väldigt mycket om prognostisering. Hur duktiga är vi på att prognostisera hur energisystemet kommer att se ut för varje timme? Det är ju väldigt viktigt för oss utifrån att hur bra vi kommer att vara på att optimera våra tillgångar.
Ja, jag läste om en firma, det var lite intressant. De tradade på intradagmarknaden baserat på en kontinuerlig mätning av frekvensen i nätet, för de visste att kopplingen mellan frekvensen i nätet skulle få en påverkan på intradagmarknaden. Den typen av så här omedelbar koppling mellan marknadsinsikt och trading är ju rätt häftigt att tänka.
Ja, men jag menar, där får jag väl också säga att vi är ganska tidigt in i en ganska stor transformering, tror jag, av det, alltså liksom av elmarknaden på det sättet. Alltså det generativa AI och den typen av funktioner kommer ju förändra den marknaden i grunden. Sen så tror jag att man kommer behöva reglera upp det där på vissa sätt, för att om man blir för algoritmstyrd så kanske man inte genererar värde över tid för systemet, utan det är viktigt att liksom man kombinerar det. Alltså vi vill ju hjälpa systemet. Det är den liksom grundtanken vi har när vi utvecklar våra algoritmer också på något sätt. Hur kan vi göra nytta för att nytta för oss går att kommersialisera? Det är ju det som är liksom kärnfunktionen i det här.
Jag tänker ändå att det råder ju rätt stor kompetensbrist inom de här områdena. I Sverige är det svårt att attrahera. Ni kanske är ett ungt up-and-coming-bolag. Jag vet att ni känns som att ni har hållit på hur länge som helst, men 2022 är inte så jättelänge i energibranschen. Det vet vi lika väl som jag. Men det leder ju till den uppenbara frågan, varför konsolideras inte den delen till några stora, jätteduktiga AI-bolag med då mänskliga algoritmer, som du säger, och ni använder dem istället för att bygga det själva?
Ja, men och det kanske är där det slutar. Det får vi se. Men jag tror att någonstans att det ligger så nära våran, om vi ser oss själva i framtiden som en tillgångsägare av den här typen av tillgångar, så ligger det också så nära våran kärnrisk i verksamheten. Så jag tror att för oss har det varit väldigt viktigt att vi vill ha full insikt i vilken liksom riskexponering vi har på våra tillgångsslag. Där, det kan man liksom hitta med form av partnerskap, väldigt nära samarbeten, men vi ser väldigt värde i att vi har full insyn i det, samtidigt som jag tror också att vi ser att vi kommer. Om vi tänker sådana bolag så sitter de ofta med stora portföljer, och en av liksom våra framgångsfaktorer är ju att vi inte har behövt hantera liksom portföljrisker och hur man liksom optimerar portföljeffekterna. Om vi kommer in i någon annans optimering där de bakar in oss i liksom bland alla andra deras tillgångsslag, så är vi oroliga att liksom vår tillgång inte får den avkastningen som vi borde få på en sån marknad.
Ja, den blir suboptimerad i en total portfölj. Jag förstår. Tittar man på utvecklingen i England så verkar det vara så att antalet ägare av batterier fortsätter öka. Det finns en jättestor mångfald. Men antalet aggregatorer som styr det här gör inte alls det i samma utsträckning. Sen har man väl inte riktigt sett att det börjat minska än. Men det kanske är en rimlig tanke om vart marknaden i Europa är på väg.
Ja, men det tror jag också. Sen liksom det som också brukar hända är väl att det kommer ganska mycket mjukvarubaserade företag i början. Det är ju en asset light modell som går att lätt komma igång med, och liksom det är ju superkomplicerat, och man ska absolut inte liksom förenkla den affären. Men om man tänker finansieringsmässigt så är det åtminstone enklare. Så att vad jag har sett tidigare, och sen det här kanske inte riktigt min expertis, men någonstans att säga, jo, men det kommer ganska många olika sådana aktörer, men ju mer transparens det finns i marknaden, ju mer går det att jämföra de här mellan varandra, och då finns det liksom inte någon logik i att ha 30 olika aktörer som presterar olika bra, för att alla kommer ändå välja de som presterar bäst.
För det här är intressant, då ligger ju transparens i ert egen intresse att det sprids. För är jag energibolag X och så har jag investerat i 10 megawatt batterier, och så går jag ut på marknaden och så säger jag, ja, jag vill kanske antingen dela risk i batteriet, eller så vill jag inte göra det, jag vill bara ha aggregator som tar hand om det. Det är väldigt lätt då att det bara blir ett priskrig, för att jag ser ju inte vad skillnaden är mellan vem det är som optimerar. Det blir ju inte, hur kan man lösa det? Eller hur ska man tänka?
Ja, nej, men jag kanske tänker lite annorlunda på det, för jag tror nog att alltså det kommer, om det hade varit väldigt mycket större alltså passiva finansiella aktörer som ägare, då kommer det ju vara en sån struktur där man liksom lämpar ut det här. Om man tittar på Storbritannien, det finns sådana stora yield co-strukturer där det egentligen är noterade bolag som äger tillgångar. Då blir det ju, de har ju kanske en mer kortsiktig syn på optimeringen, och de vill ju egentligen bara liksom maximera intäkten. Jag tror att vi i det här fallet tänker nog mer i så här, men över hela projektcykeln egentligen, men också liksom över några års sikt. Hur ser vi till att maximera nyttan som vi våra system kan generera? För så här, huruvida vi träffar alla alla toppbud varenda timme. Det kanske inte är lika viktigt som att vi ser att så här, över tid så har vi en jämn och stabil avkastning. Så jag tror att vi, om man lägger ut det här för mycket på någon som bara har som uppdrag och incitament att maximera och de kanske har performanceupplägg på liksom sin struktur, då tror jag risken är att det kanske blir över tid mer suboptimalt.
Då kommer ni in och säger, men vänta nu, det här batteriet har en sån här batterikemi och då kommer det påverka bestanden på det här och det här sättet över tid. Är det så du ska förstå det?
Ja, men dessutom så liksom, vi har ju relationer med nätbolagen som vi är hos. Vi är inte liksom, vi tycker den är jätteviktig och vi vill se till så att alla är liksom, vi gör nytta på lokal nivå också. Vi kan ju ibland ha, ja men teoretiskt kan det finnas situationer där vi skulle kunna liksom göra nytta på nationell nivå, men där vi inte ser lika stor nytta på lokal nivå. Och i och med att vi är liksom en långsiktig ägare i den här typen av tillgångsslag, så tror jag att det är mycket viktigare för oss att så här, men vi måste värna våra relationer och vi måste värna våra liksom stakeholders på något sätt. Så att det kanske inte är värt att hitta alla toppar på det sättet, utan det är mer en långsiktig tanke.
Det där tycker jag är en annan intressant vinkel, den mellan den nationella nivån och den lokala nivån, också någonting vi återkommer till ofta. För du nämner ju onekligen att det finns lokala problem. Det är ju bara en fråga om hur man prissätter dem och vad det är värt att använda ett batteri för att överbrygga de få timmarna då man kanske övertrasserar det överliggande abonnemanget istället för att göra capex-investeringar på samma ställe. Vad är din bedömning och var vi står någonstans i Sverige vad gäller utvecklingen av lokala marknader för att lösa lokala problem?
Nej, men min bedömning är att vi, en hel del aktörer har kommit en bit på vägen, och framförallt tycker jag att det är spännande att se att liksom, det finns nätbolag i Sverige som tittar på det här utifrån ett perspektiv att så här, jo, men vi tror att det här kommer vara värdefullt i framtiden. Det kanske inte är det som liksom maximerar våra intäkter idag, men det positionerar oss för framtiden. Och så ser väl jag på det också, att så här, jag tror att i nästa reglerperiod så tror jag att den här typen av tjänster kommer att prissättas på ett smartare sätt. Eller så här, min grundtanke i allting är att logiken vinner i slutändan. Och så jag hoppas verkligen att man ser till att nätbolagen också kan få nytta av att minska sina som operationella kostnader.
Ja, inte minst sina capex-kostnader också då?
Ja, det med. Och den är kanske lättare att liksom kvantifiera, men även liksom på OPEX-sidan så tror jag att det finns ganska mycket att göra. Så att de lågt hängande frukterna i det där är väl att på något sätt att vi behöver en intäktsramsreglering som styr mot totala effektiviteten av systemet.
Det ska bli så spännande när jag väl får prata med Energimarknadsinspektionen om det här, för jag vet inte vilken i ordningen i podden du är som understryker exakt samma sak. Det ska bli väldigt spännande. Och du sitter på Energimarknadsinspektionen och lyssnar på det här, sprid gärna internt att vi är väldigt nyfikna på att prata om hur ni och förstå hur ni tänker. Men en av de sakerna då som jag tänkte fråga kring det här, tror du att, eller finns det redan idag, eller när kommer det finnas tillräckligt med djup i de lokala marknaderna för att bära egna investeringar av det här, av storskaliga batterier alltså?
Det är liksom halvtråkiga svaret är väl att det beror på, för det, på vissa platser så tror jag att det finns idag, på andra platser så kanske det finns om några år. På vissa platser så kanske vi pratar 2030 liksom. Men det beror ju på, vad har man för kapacitetssituation idag i nätet? Vad ser man för expansions... Alltså det finns ju liksom två stora tydliga expansionsområden i Sverige med lite olika tidsplaner. Men i Västsverige till exempel så är det ju väldigt... där ser man väl behovet, skulle jag säga, ganska närliggande för olika typer av flexibilitet. Och sen... Men man får brasklapp här att flexibilitet är ju... olika mängd uthållighet, och batterier kommer lösa en viss del av den flexibiliteten, men vi behöver även andra liksom lagringsslag eller kanske till och med liksom spetsproduktion in i det systemet för att skapa samlad kostnadseffektivitet eller vad man vill använda för ord för det.
Jag som reser runt mycket i landet märker ju att även om det som du säger att det kanske finns olika nivåer på hur stort problemet är just nu, så är det ju likväl överallt. Om jag istället säger så här, men 10 år framåt då, finns det, hur ser de lokala marknaderna ut då, även om det är lite oklart just nu?
Jag tror att det viktiga är att det finns prissignaler som korrelerar på liksom nationell och lokal nivå. För att annars tror jag att man kommer få en konflikt däremellan. Alltså så här, min förhoppning är att man har en struktur som gör att man kan sköta ganska mycket av kapacitetsproblematiken på lokal nivå. Det tror jag är effektivt. Så att man inte liksom för över lokala kapacitetsproblem till överliggande nät. Men också att de som levererar flexibilitet inom de lokala näten också har någon form av liksom samnytta tillsammans uppåt mot de nationella näten, så man kan Där ser jag liksom en utmaning med, och jag tror att det är inte, jag är inte den första som säger det här, och det tror det står i energipropositionen som kom nu också till och med, att så här, man måste se till så att de här incitamenten linjerar med varandra, så att det inte finns konflikter däremellan.
Och det man också att du skulle säga då, att det finns ju en massa möjligheter här där det blir en symbios mellan de lokala marknaden i form av att det du beskriver för att undvika exempelvis kapacitetsproblem är ju en försäkringsprodukt.
Exakt.
Och då helt plötsligt bör du få en PPA-liknande struktur på batterierna också, eller?
Ja, ja men det kan man nog tänka sig.
Ja, intressant. Så många olika marknader som ändå konvergerar och utvecklas ungefär på samma sätt. Men policymässigt nu då för batterier, när det kommer till att ladda i och ladda ur batterier. Vad är det, jag tänker på dels den frågan om skatt. Och så tänker jag på den frågan om utvecklingen av BSP-rollen. Och den har ju också varit väldigt liksom, diskuterad i Sverige. De här två frågorna, hur centrala tycker du de är just i relation till linjeringen av incitament?
Alltså för oss som bolag så kanske inte det är det liksom som vi fokuserar på just mest nu. Vi har stor tilltro till de liksom aktörerna som ska lösa det här. Men jag tror ur ett internationellt perspektiv så skulle jag ju säga att det liksom blir viktigare. I många energisystem och elsystem ute i Europa så kanske man har kommit längre där.
Jag förstår att du kanske inte riktigt svarar specifikt på den frågan, men ge oss ett bra exempel då.
Nej, men BSP-rollen verkar ju liksom vara väldigt mycket enklare att införa i andra nordiska länder än i Sverige till exempel. Sen för oss igen, liksom, det är inte det som är... Jag tror att om man tittar på skatt eller om man tittar på tariffer eller någonting sånt, så det viktiga är att det, liksom det går att motivera kostnadsmässigt vad man ska få betala för det, och att, vi, liksom att man betalar skatt både på det man köper och säljer kanske är mindre rimligt än att man skulle få göra det på nettot.
Det är ju inte rimligt om man tänker att ta ett ingenjörsperspektiv på det, att jag både ska skatta för det jag köper och sen så ska jag skatta när jag säljer samma sak vidare, kanske samma minut.
Nej, men exakt, det kan jag väl tycka. Om man tar på sig ingenjörshatten, så systemmässigt så verkar det ju ganska konstigt. Det vi gör är att vi kapar volatiliteten för de timmarna, så det borde väl ändå vara en nytta som man kan generera. Och sen på liksom BSP-rollen, det handlar nog mer om liksom hur residential-segmentet ska få... Liksom, det är kanske mycket viktigare på den nivån, så att de kan vara med på ett effektivt sätt. Man behöver kanske inte en balansansvarig så rakt över för att kunna leverera de flesta av de tjänsterna. Och det kommer ju ske, så det är inget konstigt egentligen.
Ja, men det verkar ju ändå leda till att det är väldigt många som inte nöjer sig med BSP-rollen, för den är inte tillräckligt fristående. Man måste dessutom vara BRP, för annars så hamnar du i ett läge där du inte kan kontrollera din asset i vilket fall som helst. Det är väl där problemet ligger, eller?
Ja, men för en aktör som oss, så vi ser ju liksom balansansvarig rollen som det intressanta över tid.
Ja. Men du, ni ska ju bli ett stort energibolag, då räcker det ju inte i Sverige. Det är ju trots allt en väldigt liten marknad. Hur ser era planer ut för att ta över världen?
Bra fråga. Nej, men vi tittar ju på europeiska marknader såklart just nu, och är väl mer eller mindre aktiva i några av dem. Och vårt perspektiv har varit lite så här, vart har vi, där vi är nu, liksom, vart kan vi uppnå konkurrenskraft? Vart kan vi vara effektiva? Det är ju så här, även fast det är ganska homogeniserat den här typen av marknader i Europa, så finns det väldigt mycket specifika skillnader också. Så det gäller liksom ganska mycket förstå hur, ja men alla de här tre aspekterna som jag pratade om förut, liksom hur de sitter ihop i respektive marknad och land. Så just nu är vi väl i den liksom scouting-fasen, och så har vi några piloter och lite sånt där på gång, men det är väl en successiv... Vårt mål är att 2030 har 8 gigawatt under management, och det kommer vi inte bara ha i Sverige, så att det är ju det vi försöker lösa nu.
Ja, det är ganska långt ifrån någon hundratals megawatt upp till 8 gigawatt. Men vad kommer ni fram till då när ni gör de här lösningarna? Är det likadeles Västeuropa, Östeuropa, eller var tror ni att ni kommer finnas någonstans?
Jag tror att vi på kort sikt kommer finnas i liksom central- och Östeuropa primärt. Storbritannien är ju en ganska mogen marknad där liksom för nya projekt så tror jag att liksom snittanslutningstiden är så där 2037 eller någonting sånt. Så att det är nog ingen idé riktigt att gå in dit idag. Däremot så sitter vi ju liksom, Tyskland jätteintressant, Italien jätteintressant, Polen såklart, som har varit igenom två kapacitetsmarknadsaktioner. Nu har vi tittat på ett tag, och även kringliggande länder där.
I flera länder finns ju dessutom stödmarknader specifikt riktade till batterier. Så att det är väldigt olika förutsättningar, antar jag.
Ja, men precis. Vissa länder har ganska omfattande stödsystem också, såklart, för att få in den här typen. Sen är det ofta relaterat till co-location-system, vilket för oss kanske liksom lägger till lite för mycket lager och komplexitet där vi står idag. Börja hitta partners för co-location.
Ni har ju en sak som är ganska speciell och unik för er, och det är att ni också har planer på att investera i Ukraina mitt under pågående krig. Vill du förklara, vad är det ni vill göra i Ukraina och hur hanterar ni risken?
Det är väl ett specifikt fall som har sina komplexiteter, såklart. Men i grund och botten så är det så här att Ryssland, det mest effektiva sättet att förstöra ett energisystem är att strategiskt bomba bort all typ av flexibel kapacitet i nätet. Och det är väl det som Ryssland har gjort. Så att Ukraina sitter i en situation där man har inte tillräckligt mycket flexibilitet, man har inte tillräckligt mycket stödtjänster i landet idag. Och vi har väl sett att så här, med den, dels har vi kompetens in-house som är väldigt duktiga på Ukraina och liksom har tidigare erfarenhet från att jobba på Ukrainergo. Så vi är bra så här, uppsatta på det sättet. Och sen så, vi är ett syftesdrivet bolag. Vi tror att kan vi göra någonting så ska vi göra det. Och just Ukraina-fallet så, alltså det är ju en bit kvar till att vi ser att det är görbart. Men vi jobbar ganska mycket med sådana här, alltså internationella finansiella institutioner som har olika typer av stödsystem och politiska, eller riskgarantier som gör att man kan ändå så här, ur ett investeringsmässigt perspektiv sänka riskerna till en hanterbar nivå.
Vad hör ni från Ukraina då? Apropå hur de vill designa sitt energisystem för att hantera ett pågående krig. Vad är trenderna där?
Nej, men alltså det är ju, vi har ju haft fördelen att ha ett ganska nära samarbete med Ukrainergo, så vi får ju,
alltså motsvarigheten till SVK.
Precis, och vi får ju väldigt mycket lärdomar därifrån. Om man börjar någonstans, så liksom, jag tror att Ukraina måste vara liksom världsbäst på Black Starts och alla typer av sådana. Hur hanterar man ett system under kris? Och det är ju väldigt mycket värdefulla lärdomar för oss också. Men sen det vi hör är väl att man tittar ju på distribuerad, dispatchable alltså produktion i dagsläget med olika typer av strukturer. Och batterier är en del sån. Vad man har sett är väl att liksom centraliserade produktionsanläggningar utgör ju en ganska lätt måltavla. Och på så vis så vill man ju distribuera ut det i systemet. Vi ser också ganska mycket intressanta fall där man liksom, hur man startar upp de olika delarna av nätet samtidigt och hur man kan göra det parallellt. Sverige har ju som tur har inte haft den här typen av problem och då väl förhoppningsvis rustade för det, men det är ju faktiskt inte förrän man testas på det som man får liksom se vad som händer egentligen. Så för oss som bolag så har det varit jättemycket värdefulla lärdomar därifrån.
Ja, det blir intressant att krigets verklighet driver mot en ökad decentralisering för att minska möjligheten att en särskild punkt blir utsatt.
Ja, men exakt. Det är ju den ena väldigt intressant. Och sen är ju, det får man ju säga, Ukrainergo är väldigt liksom långt fram i tanken på sitt, alltså de ser det ju som att säga, ja men nu är vi i en krissituation och nu är vi i krig, men samtidigt så är det här en möjlighet för att bygga liksom Europas mest effektiva energisystem för framtiden. Och det är ju väldigt så här, jag kan bli personligen väldigt tagen av att man klarar att hålla den höjden i tanken samtidigt som man liksom missiler bokstavligen skjuts mot produktionssystemen.
Men du, ska ni liksom bygga 8 gigawatt då, så är det ju inte bara en mognad hos elnäten. Det måste ju också vara en mognad hos banker och finansiärer som ska förmå och förstå, antar jag, någonting som inte är så lätt för dem att göra, som kommer från en helt annan typ av bransch. Och både förstå den tekniska delen av det, förstå den politiska risken i det och sen förstå hur de här olika marknaderna kommer att utvecklas. Hur mognar den branschen? För det är ju en jätteviktig beståndsdel här.
Jo, men där tror jag att man på europeisk nivå har fördelen av att Sverige liksom, jag brukar passa mig för att säga att vi ligger efter, för jag tycker inte vi ligger efter, det är snarare så att vi inte haft behovet. Men bank- och investeringsvärlden i övriga delar av Europa har ju mycket mer erfarenhet av den här tillgångsslaget. Flexibla resurser är, de förstår hur man sätter upp den typen av strukturer, de förstår hur man tjänar pengar. I Norden tycker jag att det liksom, det har hänt väldigt mycket de senaste 2 åren och jag tror att vi är på rätt väg. Det är väl en ganska positiv syn på det, men samtidigt så liksom det är ju en annan typ av tillgång än förnyelsebart, vilket man liksom har lärt sig ganska bra i Norden tidigare. och det är en annan typ av affärsmodell. Så det är klart att det tar sin tid att liksom bli bekväm med vissa risker och vissa liksom upplägg och så.
Om vi då tittar lite brett igen, så finns det ju en hel del kritik mot Energivände. Vad är det nu, 40 gigawatt värt av sol som skapar enorma toppar samtidigt som de inte producerar på vintern, kapacitetsmarknad för kol som måste kompensera. Den kritiken har ju delvis svenskt håll även funnits mot Danmark som bygger väldigt mycket vind men som ändå är för topplasttimmen beroende av kompisar som Sverige. Samtidigt då så kommer en prognos från Energiforsk som säger att 2030 kan vi ha så mycket som 60 gigawatt, eller ja, vad ska man säga då, 45 stora kärnkraftverk värt av batterikapacitet bara från vehicle to grid. Det här verkar som att det är nästan två skolor som står emot varandra. Den ena som säger, nej, du kan inte bygga ett sånt här system för vi kommer alltid behöva ganska mycket, 2/3 planerbar kraft som regeringen säger, och en annan skola som säger, nej, men vi kommer ha en sån teknikutveckling att det här kommer att lösa sig. Om du inte håller med om den bilden, men om den hyfsat stämmer överens med din bild, var står du någonstans i det här?
Jag håller nog med ut viss del om den bilden. Jag är väl så här, vi har väl förmånen att kunna hålla oss verkligt teknikagnostiska i det här också på något sätt. Att jag vet att många, eller så här, en vanlig fråga som jag får är ju liksom, vad händer med er verksamhet om man bygger massa kärnkraft? Och mitt svar är så här, ja, det händer inte så mycket. Eller liksom, den typen av tjänster som vi levererar kommer vi fortsätta leverera. Och även ett kärnkraftssystem behöver ganska mycket liksom, flexibilitet för att vara effektivt. Och det, man kan titta på Frankrike liksom, och hur mycket batterier man bygger där till exempel. Om man vill ha ett närliggande exempel.
Kommer det inte påverka ungefär de här 60 gigawatten då, som man nämner i elbilarna? Slår inte det sönder hela marknaden, kan jag tänka?
Jag tror att det kommer vara ett bra komplement till vad vi och andra gör, och jag tror att så här, nyckeln i det här är väl att hitta liksom den mest effektiva vägen framåt. Eller så här, hur, om man går tillbaks till vart vi var tidigare, så här, vad är det vi behöver för framtiden? Jo, men vi behöver ställa om en ganska stor del av industrin. Vi behöver ställa om jordbruket till viss del. Vi behöver ställa om transportflottan. Liksom det kommer betyda mycket mer elanvändning. Men paradoxen eller komplexiteten i energitrilemmat är ju liksom att så här, vi måste se till så att vi har en säker, alltså security of supply. Vi måste se till så att energiproduktionen är grön. Och de här 300 terawattimmarna måste också vara affordable, alltså liksom kostnadseffektivt. Och om man tittar på vart industrin är, och sen så kanske liksom industrifolk kommer rätta mig här för att jag simplifierar för mycket. Men ur mitt perspektiv så stora delar av industriprocesserna automatiseras idag. Man tar bort liksom kostnader, OPEX-kostnader för personalen till viss del. Eller man åtminstone har personalen och gör andra saker. Samtidigt så är det liksom industriprocesser som är beroende av olja, kol och gas. Eller framförallt kol och gas. Kol och gas handlas på internationella marknader med ungefär samma pris vart du än befinner i världen. När man liksom transitionerar här in till en elintensiv industri, då helt plötsligt så sitter du med en betydande, om inte den största, OPEX-faktorn i form av el. Och el är ju en lokal marknad, vilket gör att liksom den komparativa fördelen eller den komparativa konkurrenskraften kommer att vara ganska avgörande elpris. Jag tror att det är bra att komma ihåg att de här 300 terawattimmarna kanske inte är 300 terawattimmar om priset är för högt. För då kommer de 300 eller liksom de tillkommande 150 terawattimmarna finnas i ett annat land. I liksom när man tänker för framtida energisystemet, så är det ju extremt viktigt att förstå att så här, varför Sverige idag är en plats där många vill etablera liksom grön industri, är för att vi har historiskt haft låga elpriser. Vi har en jättebra förutsättningar för att fortsätta ha låga elpriser. Men då måste vi vara väldigt smarta med hur vi tänker kring energisystemet och energimixen.
Men jag tänker att man måste ju ha en uppfattning om då vad det är som är kostnadseffektivt. Min fråga är egentligen så här, tror du att vi kommer ha ett energisystem där det är kostnadseffektivt och vi rent tekniskt kan lösa de topplasttimmar med flexibilitet som vi måste lösa när mängden planerbar eller baskraft går ner som en procentuell del av det totala systemet?
Ja, men jag tror att de som lyckas använda den typen av flexibilitet på mest effektivt sätt, det är de som kommer att ha det lägsta priset framåt. Alltså för det gör att man inte kommer behöva överinvestera i varken produktion eller nät. Och alltså så här, för produktionslagen och den diskussionen är ju en sak, den liksom orkar jag knappt ge mig in i längre, men någonting annat är också alltså infrastrukturkostnaden på nät och den typen av distribuering, transmissionssystem, att så här, det är också en, om man tittar på liksom investeringsbehoven på 1 000 miljarder eller liksom däromkring i det svenska elsystemet 2045. Och jag har ju hört liksom från din podd tidigare att det liksom finns ju väldigt mycket intressanta tankar kring det här, och vi har också liksom vår syn på hur mycket vi kan sänka liksom de här kostnaderna. Men det viktiga perspektivet är att, så här, att kunna sänka de där kostnaderna och att kunna göra det effektivare än andra länder kommer vara liksom det som är svensk konkurrenskraft framåt, kombinerat med, för vi har liksom, som sagt, vi har jättegoda förutsättningar med ett bra energisystem, med liksom ett kostnadseffektivt energisystem, med framförallt vattenkraft som är en otrolig resurs. Vi har liksom innovationskraft i landet och vi har en ingenjörskompetens som är liksom unik, skulle jag säga. Och det, då har vi liksom de förutsättningarna på plats, och då gäller det att vi inte slarvar bort det genom att fokusera för mycket kanske på någon av de här aspekterna i energitrilemmat, eller bara liksom förutsätta att det här behovet kommer att finnas. För att kan gå tillbaka till Ukraina eller Polen eller Rumänien, i länder där vi pratar med TSO-er, så är ju de också, de är ju ofta mycket mer ur perspektivet att så här, jo, men vi tror att vi har jättegoda förutsättningar för den här typen av energisystem, och det tror vi är liksom ett sätt att locka framtidens industri. Så att i Europa så pågår det idag liksom någon form av race kring vilka som kan få den här typen av fabriker i sitt land. Liksom. Och det kommer till syvende och sist handla ganska mycket om vad är kilowattimmekostnaden för industrin.
Så det handlar inte så mycket, verkar det som, om huruvida det är grönt eller inte. Det är grönt, det blir så eftersom det är mer kostnadseffektivt.
Ja, alltså, precis. Och i det så förutsätter jag väl att man fasar ut kol och gas. Och förhoppningsvis fasar man ut kol och gas snabbt, och på grund av att det är dyrt. Och får man till liksom utsläppsrätts liksom handeln, så tror jag att vi kommer hamna där hyfsat snart.
Men det hela kokar ju ner. Men när du som är expert på balanseringen, menar, du teknikagnostisk, vad kritikerna ju säger är Tyskland kommer aldrig lösa sin egen situation så som den ser ut idag, för det finns helt enkelt inte. Det kommer bli för dyrt att ha balanseringsresurser för att klara av att hantera så mycket förnyelsebart i systemet. Stämmer det som du ser det?
Jag kan ju vara lite kritisk till den typen av, liksom, det bygger ju ofta på ganska grova simuleringar, och ingångsvärdena i de där simuleringarna är ju vad som liksom bestämmer utfallet. Vad jag ser är väl att man kanske förenklar de där modellerna på ett sätt som gör att så här, du kanske inte förstår vidden av hur mycket användarflexibilitet går att påverka. Alltså så här, i de vanliga typer av modelleringar så tänker man ju liksom vätgasen som användarflexibiliteten, men då tappar man ju lite perspektivet av liksom hela kundkollektivets användarflexibilitet, vilket är ändå liksom vad jag tror en väldig resurs i framtiden. Och kan man se till att få tillgång till den på ett bra och effektivt sätt, där så här, våra system som vi bygger nu kommer kunna vara en del i att säkra. Problemet med användarflexibilitet är att den har liksom, den har någon form av konfidensintervall som man måste räkna på när du vill räkna på tillgängligheten. Men kan man kombinera upp det med sådana tillgångsslag som vi har, som är liksom, vi har fullt dedikerad flexibilitet som vi ställer ut i det svenska eller det europeiska elsystemet. Kan man kombinera ihop de två, liksom, då kan man både få en ganska så här stark leveranssäkerhet, leveranskvalitet, men också liksom kostnadseffektiviteten, att det är en ganska billig resurs som kan leverera flexibilitet in i systemet.
Och jag antar att det här är anledningen till varför du har gått all in på Ingrid Capacity.
Ja.
Eftersom du ser den här framtiden för dig, att det är möjligt, det är det som är basen för varför ni också gör det ni gör och kan argumentera med kapitalet om att det är värt att lägga pengar på det, för det är så det kommer bli.
Ja, men vi tror ju, alltså vad vi liksom drivs av, det är att om vi kan vara med och skapa, alltså att göra det nordiska energisystemet till ett mer effektivt system. Och då handlar det om alla de här aspekterna. Men liksom, kan vi vara en delmängd i det, så tror vi att liksom, det kommer jag må bra av. För då vet jag att mina barn kommer växa upp i ett land där det finns, det är en industrination, och det finns liksom, den typen av möjligheter kommer att finnas kvar även om 40 år. För det händer mycket i världen. Liksom, och jag tror att man ska inte vara man ska inte tro att liksom den positionen vi har haft i Sverige historiskt är för evigt om vi inte jobbar för den.
Så 2030, 8 gigawatt under förvaltning. Hur många är ni då i er organisation och var finns ni någonstans? Har ni ens huvudbusinessen i Sverige?
Jag tror att vi alltid kommer vara ett svenskt bolag. Sen så kommer vi ha liksom kontor i andra delar av Europa också.
Kommer ni ha gått ihop med någon, köpt upp någon? Kommer det vara en konsolidering som har lett till att ni tar den här positionen? Vad tror du om det?
Jag tror nog att vi kan växa ganska långt organiskt. Alltså också för att det är åtminstone kul att testa den tanken. Det fina med att bygga ett bolag från grunden är ju att man får sätta kultur och sätta liksom hur jobbar vi och sätta... Vi försöker ju vara liksom den... Alltså en supereffektiv agil organisation som liksom kan hantera extrema mängder av osäkerhet. För det är den miljön vi lever i. Liksom. Och jag tror ju på att man kan skala det ganska långt.
Okej, men då kommer några såna här klassiska korta frågor då. Har ni 5 timmars batterier under förvaltning då?
Ja, men det tror jag. Jag tror vi kanske har 8 timmars batterier.
Är ni över 200 personer?
Ja, det är vi.
Har ni termiska lager också?
Tror inte det.
Tror du att ni har... också gått in i någon del av produktionskedjan?
Nej.
Tror du att åtminstone en tredjedel av affären bygger på någon form av långsiktiga kontrakt?
Ja.
Coolt. Ja, du Niklas, det här var en jättespännande diskussion. Tusen, vi får se hur det blir. Tusen tack för att du tog dig tid att vara med i Energistrategipodden.
Tack så jättemycket för att du fick vara med.